Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Fotboll och damsamhälle.
Ja, nu är vi tillbaka på Kanalplan, Sofie.
Ja, idag sitter vi inte hemma hos Per och inte hemma hos mig, utan vi sitter i en väldigt fotbollsaktig miljö, måste jag säga.
Ja, det är ett omklädningsrum fullt med smutsiga träningskläder och ett ljus som är släckt, för att det låter som så vi tar hänsyn till våra lyssnare, så vi har släckt ner helt mörkt. Snart ska vår gäst komma in och det kanske passar ändå veckans tema.
Och det luktar skit här inne.
Det luktar fotboll,
kan jag tycka. Det luktar svett och unket.
Ja.
Men sport är ju svett och unket ganska ofta. Så att det, jag tycker att den här odören adderar väldigt mycket till känslan kring ämnet fotboll. Ja. Som ändå är det mest centrala här på den.
Det är det. Men vi har sagt att vi också använder fotbollen för att beskriva samhället i ett mikroformat. Alltså det som händer i fotbollen skulle kunna hända i samhället. Och det tycker jag vi absolut gör i det här temat. Vi har försökt, jag var inne på det förra veckan, det är allra högsta grad aktuellt med Pontus Segerströms, som dog i cancer, Brommapojkarnas lagkapten. Mm. Det pratas mycket om cancer, det pratas mycket om sjukdomar och hur många klubbar gör fina initiativ för att hantera det här. Vi har pratat om det här tidigare, vi har haft det i våra temat, men det känns viktigt att få in en person som har också fått cancer, en spelare. Matilda, som kommer att vara dagens gäst. Men hon har överlevt den. Hon har överlevt behandlingen och hon har haft fotbollen som ett väldigt, som sin medicin. Lite grann. Så temat är fotboll...
Som medicin.
Ja, vad tror du om det?
Jättebra. Vi ska bjuda in henne alldeles strax här till omklädningsrummet.
Mm. Ja, jag måste gå ut och förklara för henne varför jag släckte ner och så här. Hon tror att vi...
Men, vi ska också försöka förklara för Matilda att vi ska sitta på en massagebänk, ja, och en träbänk, ha släckta lampor och prata med henne om det här. Men jag tror att hon har väl förtroende för dig, du är hennes tränare.
Ja, och så ska vi prata om cancer.
Mm.
Men vi ska prata om att bli frisk.
Mm.
Vi tar in Matilda.
Ja.
Ja, fotbollen som medicin. Vi träffar Matilda Östergård.
Ja.
Tack för att du ställde upp, Matilda.
Tack själv för att jag får vara med.
Och här får första frågan som alla gäster får.
Ja.
Och det är, vad anser du att damfotboll har för betydelse för samhället?
Jag tror att det har stor betydelse för samhället. Jag tror att damfotbollen är... det är viktigt för jämställdhet och det är viktigt för alltså utveckling av unga tjejer och kvinnor. Liksom. Att det är en plats där... man kan utvecklas, både ja, man kan träna och få bra träning, men man kan också utvecklas och, med självkänsla och självförtroende och att samverka i en grupp och i, att vara i sociala sammanhang. Jag tror att damfotbollen är lite en kraft som kan påverka resten av samhället.
Det är värt att kanske berätta så att vi är öppna och transparenta att jag är även din fotbollstränare. Och det här temat blev ju dels är något tema som vi har tänkt på tidigare, Sofia, att det är en samhällspodd, den ska spegla alla saker i samhället och det ska syfta till att genom fotbollen beskriva ett mikroformat. Och då är ju sjukdomar en del av samhället. Men vi ska se om vi kan få se om idrotten har någon betydelse i det här. Jag vet att jag blev väldigt berörd första gången jag pratade med dig när du berättade att du hade varit sjuk för många år sedan. Och det var en bilresa hem från Spånga.
Ja, kommer jag ihåg. Du kommer ihåg. Avsluta på Liljeholmen.
Ja. Och, men det är ändå ingenting som, det är inte det första du går och pratar om. Liksom. Hur känns det att berätta om en sjukdom? Och du kanske ska berätta vilken sjukdom du har haft.
Jag har haft Hodgkins lymfom som är en typ av cancer i lymfsystemet. Som jag fick när jag var 20 år. Och jag har inte så svårt att prata om det, men det är kanske inte det man öppnar med i en konversation. Men om ämnet kommer upp och det blir aktuellt så tycker jag att det kan vara bra att berätta. Dels för min egen skull, för att det är skönt när folk vet om det. Då blir det inte, uppstår det inte några udda situationer. Liksom. Och dels också för att det är bra för andra att veta om att det är liksom, att det är ganska vanligt, det är inte jätteovanligt, och att det är faktiskt, det är ganska många som får cancer och som det går bra för. Och jag tror att många förknippar cancer med liksom ganska direkt att man tänker på död, och det tror jag är någonting som i hela samhället man måste bli bättre på att förstå, att de flesta som får cancer blir ju botade, och det har inte samma liksom skräckscenario som det hade förr, och det tror jag de flesta kanske inte är medvetna om, och det kan vara bra för folk att veta det. Så jag tycker jag brukar ta tillfället faktiskt och berätta om tillfället ges, liksom, om det passar. Så att...
Känner du att du kan liksom, med den informationen som du delger folk då, kanske få dem att bli lite mindre rädda? Eller vad händer när du berättar? Och...
Alltså många blir ju liksom lite chockade att man har haft det när man är så ung. Men också så tror jag liksom att just att man kan berätta att alltså behandlingen för mig gick ganska snabbt och det gick väldigt bra, och det är klart att det var en jobbig tid och det är en jobbig sjukdom, och det liksom är en diagnos som är alltså som obehandlad då, som man dör av, men samtidigt just att det är liksom vanliga människor som får cancer, det är liksom alla åldrar, liksom alla runt omkring en, och det behöver inte betyda liksom att allting förändras i ens liv, utan det är liksom alltid som vanligt typ på ett sätt, fast ändå inte, och det tror jag att det kan vara bra. Och just det här rädslan liksom, att man inte ska vara rädd för att prata om det, och man ska inte vara rädd för att fråga, och man ska inte vara rädd för att bara för att man har haft det så liksom är allting jättedåligt, utan så det tror jag.
Men det är intressant att du säger det, att det inte bara död, för det är i hela fotbollssverige en speciell vecka. Det var stort medialt när Brommapojkarnas lagkapten Pontus Segerström dog i cancer.
Precis.
Hur alla har väl reagerat. Hur reagerar du när du får höra någonting sånt? Blir du påminn om din egen sjukdom, eller känner du bara, blir du ännu mer tacksam för att du blir frisk? Vad händer med dig?
Alltså det är väl blandade känslor. Alltså såklart liksom jättetragiskt det som har hänt. Och jag menar, det är klart att det var, när jag fick min diagnos så var ju det min rädsla. Och jag menar, tänk om det skulle ha hänt mig. Det är klart att det är fruktansvärt, och för familj och nära och kära för honom. Men också såklart glad att det gick bra för mig. Och alltså tänker bara på ännu mer liksom att man ska uppskatta den tiden man har, och man ska liksom... Man får ju lite perspektiv, och det blir ju verkligen tydligt för hela, liksom, framförallt kanske fotbollsvärlden just nu då, med den här händelsen, att fotboll är viktigt och det är mycket som står på spel, men det är inte allt. Så det var väl för mig lite blandade. Det är klart att man blir påminn om det som har hänt en själv, och det kan ju både vara tufft liksom och jobbigt, men samtidigt också innebära att man men uppskattar saker omkring en lite mer och tacksam för det som faktiskt finns och finns kvar.
Jag vill ganska ta tillbaka för det här samtalet vi hade i bilen, och det var ju många månader sedan nu, det var i vintras. Jag kommer veta att jag berättade för många människor när jag kom hem, och det berörde mig, men det och som, jag vet, det är kanske lite fotbollsskadad, vi får se vad Sofie säger här, men det jag tänkte på ändå när du berättade att du var mitt i cellgifterna, och då var du, då man ganska lågt immunförsvar, om jag förstått det rätt. Så du kunde inte vara inne i omklädningsrummet, för där är smittorisken väldigt hög. Så du tog bilen till träningarna, tränade träningen, hoppade in i bilen igen.
Ja.
Visst var det så?
Exakt.
Och vad var det som gjorde du så jäkla gärna ville komma till fotbollsträning när du har fått cellgifter några dagar innan?
Nej, alltså när jag fick cellgifter i vårt hus så var jag ju sjukskriven samtidigt. Vilket gör att man gör inte så mycket på dagarna och det blir väldigt viktigt. Eller jag kände att det var väldigt viktigt att liksom försöka ha kvar rutiner som innebär att livet är som vanligt fast att det inte är det. Och fotbollen var ju liksom det viktigaste och är fortfarande en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Liksom, jag älskar att spela fotboll och jag vet inte ens om jag tänkte tanken att jag inte skulle göra det. För att det var så självklart liksom, för att det, att få komma ner till träningen och liksom bara träffa laget och hänga och köta lite och få träna fotboll liksom, det är det bästa jag vet och jag kunde inte tänka mig något bättre sätt att liksom hålla uppe mitt eget humör och försöka få saker och ting att faktiskt vara så vanligt som möjligt under den tiden än att fortsätta att spela fotboll. Och då fick man ju kompromissa lite för att det är klart man måste ta hänsyn till att man är sjuk och man kan inte göra vissa grejer och jag kunde inte träna. De dagarna precis efter jag hade fått cellgifter så var jag väldigt trött. Men då var jag nere vid träningen och liksom plockade lite bollar, plockade lite koner. Var med bara för att få det sociala också. Liksom. För att det är extremt viktigt för mig var det att ha kvar liksom så mycket av vardagen som möjligt. Och liksom det sociala när man var hemma på dagarna när alla andra jobbade och var i skolan. Liksom. Så det blev...
Påverkade din sjukdom och när du gick på cellgifter din... fysik eller kunde du vara ha samma del i spelet som du hade haft tidigare?
Alltså det påverkar ju. Cellgifter, det är ju som namnet avslöjar, det är ju gift för kroppen. Så det är klart att det påverkas, men den typen av cellgifter, för det finns ju många olika typer beroende på vilken typ av cancer man har. Den cellgiftstypen som jag hade slog inte till direkt. Så alltså jag var trött de närmsta dagarna men sen återhämtade jag mig ganska snabbt och så kändes det som vanligt ungefär. Och det var inte förrän jag hade fått flera doser som man får den här utbredda tröttheten som påverkar mer. Så att, i början var jag lite osäker så jag trodde inte att jag skulle kunna vara med så mycket som jag kunde. Men sen när jag testade att köra på och kände att det här funkar liksom och man är ändå van att var trött liksom. Alltså man har ju kört försäsongen så att man är inte främmande för att man är trött och sliten och ändå kan pressa sig lite längre. Och sen såklart så dubbelkollade jag ju liksom med mina läkare om det var okej, om det kunde liksom få någon negativ effekt. Och de sa bara, kör så mycket du orkar. Precis.
Men du pratade om det att du vill ha ganska vanliga, hitta vanliga rutiner, tror jag har hört flera folk förut, men om man ändå tar fotbollen som exempel, hur tog dina lagkamrater det här? Liksom, hur reagerade de? Det är ändå ganska tajt grupp.
Ja, precis. Alltså, fotbollslaget blir ju lite som ens andra familj. Så de var ju jätteledsna liksom, och jag kommer ihåg när jag skulle berätta för laget och jag kunde inte riktigt berätta så att min tränare fick berätta istället. Liksom, och vi satt i en ring ute på planen, liksom, det var på sommaren och så här, solen sken och det var jättefint. Alltså, och man bara ser på alla liksom just det som vi pratade om innan, att när man nämner ordet cancer liksom, att alla blev jätteledsna och jag tror att många liksom så här, oj, vad kommer hända nu? Men sen så förklarade jag ju precis som läkarna förklarat för mig att liksom prognosen såg god ut och att det, man kan ändå liksom med största sannolikhet kommer det här gå jättebra liksom, även om man ska gå igenom behandling. Och de var ju jättebra och stöttande liksom, även om de var ledsna. Och framförallt så tror jag att liksom det satte lite perspektiv på allt, framförallt då fotbollen och liksom vad som är viktigt i livet och sådär, för dem också. Vilket gjorde att vi var, hela laget tror jag utvecklades och alla utvecklades ganska mycket den hösten som var. Och vi hade haft en ganska dålig vår och vi låg dåligt till i serien och efter sommaren där så vann vi hela höstsäsongen och slutade på en bra placering i serien liksom. Att jag tror att det blev att för dem så det är en jättejobbig grej, men alla fick ju det här perspektivet att vi spelar fotboll för att det är kul och för att det är någonting som sprider glädje och det är liksom jätte, alltså ja, så. Men samtidigt så finns det andra saker som är viktigare, så att man tar bort lite av den här pressen av att prestera och att liksom det är det som är det viktigaste, utan så hittar det tillbaka till liksom varför man tycker det är kul att spela fotboll liksom.
Pratade ni om det här högt, alltså tillsammans i laget, eller var det någonting som du tror att många kände, det här med att flytta perspektiv lite?
Nej, vi pratade om det och vi pratade framförallt om det när serien var slut och vi hade avslutning och min tränare pratade om det för att hon upplevde verkligen det hos alla i laget och även hos henne själv liksom. Så vi pratade om det, att många trodde att det var en det låter ju konstigt att säga, men att det var liksom en framgångsfaktor för laget den hösten att, att just man kunde sätta det lite i perspektiv och se att det inte var det viktigaste, men ändå också att det är någonting som är något väldigt positivt.
Mm. Men om du var inne på det själv, att det kanske det är någonting hände i alla fall bevisligen. Ni gjorde mycket, mycket bättre resultat.
Mm.
Kunde du se liksom, något mer... Hur var din egen prestation? Liksom, vad hände, även fast du var sjuk såklart, men vad hände med dig där? Hur var din press inför matchen och din prestation, de minuterna du orkade spela?
Alltså, det är lite svårt att komma ihåg exakt hur det gick, men alltså, det jag kommer ihåg är liksom mest känslan av att fy fan vad kul det är att spela fotboll. Mm. Och att man springer runt på matchen och kanske inte tänker på men nu måste vi ha mål eller nu måste vi vinna den här matchen, utan att man liksom under tiden man spelar faktiskt tänker bara, för fan vad kul det här är.
Alltså, kände du så när du spelade?
Ja, och för jag satt ju liksom, jag orkade inte spela 90 minuter, men när vi spelade då så hade vi fortfarande fria byten, så att jag kunde liksom spela 20 minuter och sen vila i 20 minuter och så spela 20 minuter till. Och när så fort jag hade kommit av och vilat så bara, nej men nu vill jag in igen, nu vill jag spela. Alltså, det var liksom så himla, ja, det var verkligen jätteroligt att spela fotboll liksom, för att det var, ja, det blev mer av det här som man känner när man börjar att spela fotboll när man är liten, tror jag, liksom, att det är kul att springa och sparka på en boll. Liksom. Mm. Det var mest det jag tänkte på. Och jag tror att det är liksom... Sen så är det svårt att säga hur prestationen var med tanke på att jag faktiskt kanske inte var i min bästa fysiska form. Men jag upplevde att det gick ganska bra liksom, för att man spelar helt utan press och bara för att det är kul. Mm.
Tror att det kan vara en nyckel överlag att ta med sig att så här, spela utan press? Att fokusera på varför man spelar och att det är roligt?
Det tror jag absolut. Sen när man spelar fotboll på elitnivå så måste man också ha den här andra delen. För att det är också en del av att prestera bra. Att kunna liksom hantera press och att kunna sätta lite press på sig själv för att utvecklas. Men jag tror att man måste hela tiden komma ihåg den här andra delen också. För att jag tror att då när det inte går bra är då när man glömmer det andra. När man bara fokuserar på prestation och att det ska gå bra och liksom resultat. Så att jag tror att det är en kombination verkligen, men just att det är viktigt att inte glömma det här andra, varför man spelar från början.
Tror du, det är kanske svårt för dig att svara på, men det blir hypotetiskt, men tror du att det hade varit någon skillnad att haft ett arbete, alltså att jobba helt, du har inte varit fotbollsspelare överhuvudtaget utan det är dina kollegor där man kanske då blir sjukskriven, man kan väl gå och hälsa på där också, än ett fotbollslag, ett idrottslag, alltså, hur ser du på det? Finns det någon... Vad är idrotten? Är det någon skillnad på ett idrottslag, tror du, kontra ett företag?
Jag skulle tro det, men som sagt, jag kan ju inte säga helt hundra. Jag tror att det är ganska individuellt. Det beror väl också på vad man har för arbete och hur man trivs på sitt arbete och med sina kollegor. Liksom. Men jag tror att fotbollen och idrott, den här lagsammanhållning, den här känslan av att det är som ens andra familj och att framförallt det gör alltså att det blir en positiv grej att ha det kvar. Medan jag kan tänka mig att arbete kanske känns lite mer som en börda på något sätt. För att det är någonting man måste göra för att, även om man trivs på sitt jobb liksom och sådär, men att det är någonting man gör för att liksom, ja, men tjäna pengar och klara liksom, upprätthålla sitt liv så. Medan fotbollen är mer en hobby på något sätt ändå, även om det kan vara ens arbete, så är det ändå liksom någonting faktiskt man gör som är i grunden någonting roligt och någonting positivt och ett socialt sammanhang och liksom där man kan komma ner och liksom träffa vänner och sådär.
För att jag tänkte på det vi pratade lite innan ju, och det kanske inte självklart för alla, men för dig verkar det varit självklart att du hade inte all, jag frågade så här, spelar du fotboll under hela behandlingen? Så ja. Mm. Och jag hade inte ens tanken att inte göra det.
Nej.
Vad kommer det där? Varför var fotbollen? Varför var det så viktigt att fortsätta med fotbollen förutom det här med att rutinen liksom? Det var en självklarhet för dig.
Ja, jag har väl sen, ja men jag var 20 när jag blev sjuk och jag gick på, innan jag gick på gymnasiet så gick jag på fotbollsgymnasiet, elitidrottsgymnasiet. Och fotboll var liksom det jag ville syssla med och det jag ville hålla på med. Och jag tänkte liksom inte att låta den här grejen komma och förstöra det. För att det var det bästa jag visste liksom. Och just också det här med att det det, när man håller på med fotboll så pass mycket så är det en så stor del av ens liv, och inte bara då det idrottsliga men även det sociala, och det liksom att jag kunde liksom inte tänka mig att inte få vara med nere på träningarna med snacket och att missa allt det där liksom. Det är klart jag ska vara där. Det var bara liksom, ja, jag ska spela fotboll och jag ska träffa dem och jag ska vara med och jag ska stötta laget. Och det, jag kände också så här att jag ville vara med och bidra också för att laget skulle gå bra liksom. Att man känner att man, när man spelar i ett lag, man har lite ansvar för prestationen för alla liksom. Att alla ska må bra, att man vill komma ner och bidra oavsett om man själv har någonting som är jobbigt liksom. Utan ja, både för min egen skull och liksom för att jag kände att jag ville bidra till resten av gruppen.
Det här ansvaret lite grann, att du känner att du var delaktig av en grupp som du bara ansvarar mot. Tror du att i det här fallet låter det ju ganska positivt, alltså du fick det komma dit. Tror du att det alltid är positivt med det ansvaret, eller finns det några baksidor med det också?
Jo, men det finns det säkert, alltså som med det, flest, med det mesta liksom, att man, det beror väl på situationen lite, men att
jag tänker ha kopplat till din situation liksom.
Ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inte, för mig var det så självklart att det var någonting positivt. Men det är klart att att tillåta sig själv att inte behöva ta något ansvar i den situationen var, kan ju också vara viktigt. Liksom. Att, att man får liksom visa att man inte orkar vara med och att man inte liksom, på grund av yttre omständigheter eller nu min sjukdom, att jag... Ja, det var ju någon träning säkert jag missade för att jag inte orkade åka ner liksom. Och det var ju kanske viktigt att kunna ta det beslutet också så att man inte känner att man måste liksom. Men överlag så tyckte jag i alla fall att det var någonting bra liksom. Att det var någonting positivt att känna sig som en, alltså känna sig viktig och känna som att man har ett ansvar gör att man känner sig viktig liksom.
Mm.
Och att man bidrar med någonting, att man känner att ja, men även om jag inte jag kan liksom producera någonting i mitt liv nu eller göra någonting, så kan jag i alla fall komma ner till träningen och bidra och vara viktig där för andra också. Och det är nog en väldigt viktig känsla överlag tror jag för alla liksom, att känna sig viktig.
Mm.
Så det tror jag. Ja.
För det låter som en väldigt sund inställning, för jag tänker, jag har hört en del som har fått allvarliga sjukdomar som kanske, även fast det är sin familj, som exkluderar dem. Alltså man går till, man vill inte att någon annan ska bli drabbad.
Nej.
Man vill så att man ska agera själv. Jag tänker, om fanns det någon dag där du kommer från det här, alltså cellgifterna har gjort dig supertrött liksom, du kommer dit och känner bara, oj, ska jag dra ner de här lagkompisarna nu? Var du aldrig orolig för det liksom, att du hade inte tillräckligt med energi? Eller hade du det varandra? Det hade du varandra träning, för jag älskar fotboll så mycket.
Ja, men nästan tror jag. Nej, men det är klart att det är klart man inte ville vara the party pooper och komma ner och förstöra stämningen på träningen eller sådär. Men så kände jag väl mest när jag skulle berätta det från början.
Mm.
Att liksom att, och att berätta en sån grej och se hur folk verkligen blir väldigt, väldigt ledsna tyckte jag var väldigt jobbigt, för att det kändes som att det var mitt fel att de blev ledsna. Även fast man vet att det inte är ens eget fel.
Min känsla var lite där kopplat kanske till ansvaret att...
Ja.
Du bara ansvar lite för deras reaktioner, eller var det...
Ja, och så var det även utanför fotbollen, alltså för de flesta när man berättar, att just att man gör folk ledsna genom att berätta det. Men sen när alla visste om det och när det liksom hade, alltså den första chocken hade lagt sig liksom, så var det inte så att jag, vi pratade liksom inte så mycket om det när jag var nere, utan då var det mer som att allt var som vanligt liksom. Och såklart att som jag sa, så jag missade säkert någon träning och var borta för att jag kommer inte ihåg exakt, men jag menar att jag var så där trött liksom och inte orkade åka ner, och det var väl både och, för att inte liksom, ja men känner man att man inte åker ner och kan liksom bidra med någonting så kan man ju stanna hemma också, så att men jag upplevde mest att det var att, nej men jag var, det var kul och roligt att komma ner, för att då kunde man också lägga det här andra åt sidan liksom och bara vara som vanligt.
Typ. Mm.
Som idrottsutövare eller fotbollsspelare, skulle du beskriva dig själv som en vinnarskalle?
Absolut.
Mm. Det skulle jag nog också gjort. Ja. Och då tänker jag, hur hade du med
gjort,
dig...
Gjort,
göra. Vad sa du?
Nej.
Jag skulle jag göra också. Hur, hade du med dig någon form av liksom så här... den attityden in mot sjukdomen, hur hanterar du sjukdomen cancer liksom? Fanns det, finns det några likheter mellan att försöka vinna en fotbollsmatch eller aldrig ge upp eller se lösningar, så
Absolut. Jo, men så var det ju, alltså, så var det ju från början att jag bara, nej men nu, okej, nu kommer det en svårighet eller någonting här. Det är bara att alltså, tackla det rakt på och bara köra liksom. Och jag tror att det var väldigt, väldigt positivt under tiden när jag var sjuk. Och bara så här, ja men lite tunnelseende liksom. Att man bara så här, nu ska jag bara gå igenom det här. Jag ska bara göra det och jag ska göra det på bästa sätt. Jag ska vara bäst på att vara cancersjuk. Och jag ska gå igenom det här på det bästa sättet liksom. Och det tror jag var jätte, jätteviktigt. Och att man så här... Ja, men försöker vara positiv hela tiden och bara, nej men jag ska klara det här och det ska gå bra liksom. Och att man har med sig det här, att det är bara att, alltså, bara att göra det liksom. Men sen så tror jag att det, i efterhand så blev det så att jag fortsatte lite så efter att jag var klar med behandlingen också och bara fortsatte rakt fram och rakt in i nästa grej. Och där tror jag att det kan vara viktigt att man liksom så här, det kanske inte så mycket med vinnarskallen att göra, men så här, tillåta sig själv att känna sig svag och tillåta sig själv att vara liksom nere och ledsen och reflektera över det som händer. Men under behandlingen så tror jag det var jättebra att bara så här, kötta på liksom.
Hur lyckades du med det? Alltså, hur lyckades du behålla den inställningen under hela behandlingstiden? Hur länge var du sjuk?
Från att jag fick diagnosen tills att jag var färdigbehandlad så var det nog inte mer runt 5 månader tror jag. Så det gick ganska snabbt. Och jag tror, om jag ska spekulera, så tror jag inte att jag hade kunnat upprätthålla en sån positiv inställning hela tiden om det hade blivit mer bakslag och att det hade pågått en längre tid. För att det är en extremt tuff behandling och det tär ju liksom på en. Men för mig gick det väldigt bra från början, och sen så när jag hade liksom halvtidskontroll så hade det gett jättebra effekt, medicinerna. Så då blev ju det lite som en vinst liksom.
Du hade avgjort matchen i halvtid.
Exakt, precis. Så jag ledde liksom stort i halvtid och då var det ju bara att spela av andra halvlek liksom, och då var det ganska lätt att fortsätta och ha en positiv inställning till det. Men som sagt, jag har ju varit lite, jag är medlem i den här föreningen Ung Cancer, och där har jag träffat andra unga som har haft cancer, och man blir också lite ödmjuk inför att det är väldigt många som har extremt mycket tuffare behandlingar än vad jag hade och väldigt mycket längre tid, och att i deras fall så är det kanske väldigt mycket svårare att hålla den liksom som positiv inställning hela tiden, för att som sagt det är en sjukdom och en behandling framförallt som bryter ner den, alltså rent mentalt och fysiskt. Så att jag tror att det har en del att göra med också att jag ändå hade så pass bra behandling och det gick snabbt.
Men när vi pratar om det här, liksom hur du gjorde, var du medveten om det under den tidens gång? Var det ett aktivt val att ha den positiva tanken, eller ligger det till din natur? Eller hur?
Både och, tror jag. Jag har ganska lätt för att vara positiv och har alltid varit en sån typ av människa som försöker se saker från en positiv synvinkel och gör det bästa av det. Men sen så var det ett aktivt val att när jag fick reda på det här, så jag vet att jag liksom ändå tänkte på det, att ja, nu skulle jag kunna bara vara så här asdeppig och ligga hemma och typ bara tänka på hur jobbigt allting är. Men jag tänker inte göra det, för det kommer inte hjälpa varken mig eller någon annan. Så att jag försökte verkligen att aktivt också hålla den inställningen hela tiden.
Jag tänkte ett exempel på det. Du berättade att du i behandlingen så får man någon form av slang som opereras upp på bröstet här. Och du ville, och du, den skulle man, trodde du att du skulle kunna spela fotboll med, eller så märkte du att det här är ju inte så praktiskt.
Nej.
Och vad gjorde du då?
Nej, jag ringde till sjukhuset och sa att jag kan inte ha den här, ni måste fixa någonting annat. Nej, men man får en, från början får man en, något som heter en central venkateter, och det är liksom som Per sa, det är en slang som sitter in i liksom genom blodkärlen in i hjärtat, och så hänger det liksom en plastslang utanför som sitter fast, och den är ganska lång. Och i den då så sätter man då dropp som man får cellgifter i. Och det är för att man ska slippa sticka varje gång. Alltså sätta en ny nål varje gång man ska till sjukhuset. Och då trodde jag att jag skulle kunna spela med den här. Men det är liksom en, ja, som sagt, en lång slang som hänger löst. Då tänkte jag, den här kan ju inte springa runt med fotbollsplanen. Det funkar inte. Mm. Så att jag hade den en vecka ungefär. Och sen så ringde jag till sjukhuset och bara, men jag kan inte spela fotboll med den här. Så att kan vi lösa det på något annat sätt? Och då kan man, fick jag en någonting som heter en portakatt istället, som man opererar in, som sitter under huden. Aha. Som man sticker i och får cellgifter. Och då frågade liksom läkaren så här, ja, men du får ett stort R och sådär. Jag bara, men det är väl oviktigt, kan jag spela fotboll med den? Det var det enda jag undrade. Aha. Och då sa hon att ja, men det borde funka. Så då bytte vi den.
Smart, även, och häftigt även så att sjukvården vill anpassa sig för en fotbollsspelare.
Exakt.
Fint.
Om man tänker sig tillbaka på den här tiden då, finns det några, eller har du några lärdomar som du har dragit från den här tiden som du var dålig och ändå lyckades spela fotboll och ta dig igenom allt det här?
Ja, absolut. Framförallt så det här med att ha perspektiv på saker och ting. Även om man såklart kan vara ledsen och deppig över saker som händer, så kan man alltid liksom ändå tänka tillbaka på att ja, det är ganska bra att försöka fokusera på det som är viktigt. Och sen rent mentalt för mig så har det ju liksom stärkt mig att jag vet att jag kan ta mig igenom tuffa situationer. Jag vet att när saker och ting händer som är jobbigt, och när vad det än kan vara, liksom när det är tufft med skola eller fotboll eller vad som helst annars, så vet jag att men jag kan ta mig igenom det här. Om jag bara fortsätter att vara positiv och kämpa på, så kommer det liksom, man hittar ju liksom lite styrka hos sig själv. Och det tror jag är någonting som har varit väldigt viktigt för mig, och att hitta tillbaka till att jag vet att jag är bra. Mm. Det är lite självkänsla, alltså självförtroende, självkänsla, att hitta liksom att ja, hitta den styrkan hos sig själv liksom. Och det är ju liksom relevant i många olika situationer i livet, så att det är nog den största lärdomen för mig.
Häftigt. Mm. Jag tänkte på det, du har ju haft en några perioder under säsongen som var väldigt tuffa, knäskadade och sjukdomar, och jag tror att jag tänkte på det, att det var någon gång som du skrev någon form av tweet där du uppmärksammar själv att visst det är tufft här, men vad är det i det stora hela? Mm. Kommer du?
Ja, jag vet.
Det var ett sätt att uppmärksamma dig själv, eller?
Ja, ibland kan man behöva jag tror att jag skrev det liksom, att ibland behöver man påminna sig själv om att och det behöver inte vara stora grejer som sjukdomar, men man behöver påminna sig själv om ibland bra saker man har gjort, saker som har liksom stärkt en, att jag har klarat det här och det här och det här, och därför så är jag bra. Och speciellt då om man har lite tyngre perioder, så ja, kan man använda liksom sig av sina egna erfarenheter och titta tillbaka liksom. Det kan ju vara liksom bara, men den här dagen på jobbet, det här projektet gjorde jag så jävla bra liksom. Påminna sig själv om det liksom. Mm. Då kan man ju hjälpa sig själv ur en tung period liksom, genom att liksom, faktiskt påminna om de sakerna.
Mm. Tänker på lite teman som vi har satt lite slarvigt, kanske fotbollen, eller fotbollen som medicin.
Mm.
Då har du pratat om liksom, nu att du har använt sporten här som att ta dig igenom och använt din lagkamrater och familjen.
Mm.
Men om jag förstod det rätt också, så du fick en väldigt snabbt tillfrisknande.
Mm.
Och du har reflekterat lite över att kanske också var att just för att du hade en fysisk, väldigt bra fysisk status, och att du tränade aktivt, att det hade kunnat liksom gjort nytta i behandlingen. Och det är även något som din läkare nämnde.
Mm. Det är ju ingenting som liksom jag har något fysiskt bevis på, men både min läkare och jag och många runt omkring som var liksom nära tror ju liksom stenhårt på att det är klart att om man har en bra fysisk form från början, alltså när det här hände då när jag var 20, då hade jag tränat stenhårt den försäsongen, var ju liksom grymt bra fysisk form, och det är klart att det gör att kroppen är bättre utrustad för att liksom tackla såna här grejer.
Mm.
Och min läkare har nämnt det flera gånger liksom, även nu när jag går på kontroller så tycker hon ju det är jättekul att jag liksom fortfarande håller på med fotboll, och det är väldigt bra att fortsätta med det, och liksom att ja, men idrott och träning är ju bra för kroppen, och det är klart att det, jag tror att det var en stor faktor som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde. Jag väljer att se det så i alla fall.
Mm.
De erfarenheter som du ändå har fått med, du har gått igenom det här, om det är någonting om det som du känner att du kan ha nytta av i din framtida karriär inom fotbollen.
Ja, men det tror jag. Alltså, jag kommer tillbaka till det hela tiden, men just det här med att man har perspektiv på det, att det är viktigt och man kan, men att det är inte allt, att man inte går ner sig totalt på grund av att det inte går bra liksom i fotbollen, utan att man kan ändå se andra saker som är positiva och på så sätt förbättra sin prestation på träning, för att det blir inte lika stort allvar i det liksom.
Man får verkligen hoppas att inte alla lag behöver få en person som har fått cancer eller en svår sjukdom bli frisk. Alltså, hur kan man få den här insikten på annat sätt liksom, om man nu har du fått den för din historik, alltså om du skulle, du kan ju alltid berätta om det, men du skulle coacha ett fotbollslag eller vara en grupp liksom, hur får man det här med, du var inne på det, jag berört med, alltså glädje med fotboll, hur får man fram det utan en sån här insikt? Har du någon förslag?
Alltså jag tror först och främst att man alltså påminner varandra om varför man spelar fotboll från början. Att man tänker på vad är det som är kul med själva fotbollsspelandet, alltså varför gör jag det här från första början, alltså att påminna sig själv om hela tiden, och sina lagkompisar eller om man är tränare, att man påminner sitt lag om att vi gör det här för att det här är roligt liksom. Alla här älskar att spela fotboll, annars hade vi inte liksom hållit på med det här och lagt den här tiden. Att man försöker hela tiden plocka fram det och påminna om det bara, tror jag. Sen liksom kanske det är svårt att, alltså, ja men som du säger, vissa har ju, jag har ju fått den erfarenheten genom min sjukdom, men att alla tror jag kommer ihåg varför man började spela fotboll. Och jag tror att där är någonting man kan plocka fram från början, för att när man började spela fotboll när man var liten eller när man var yngre, då gjorde man ju inte det för att liksom prestera på det sättet, utan någonstans där fanns ju själva anledningen till varför man tyckte fotboll var kul från början, och det kan ju vara någonting man kan plocka fram och använda som påminnelse om varför man håller på med fotboll och varför det är kul.
Mm. Jag tycker det var en väldigt, väldigt bra grej. Jag tror att många kan bära med sig det oavsett vad man gör. Alltså verkligen fokusera på varför man började med någonting från första början. Oftast kanske det associerar till när man är barn.
Mm.
Jag tror att det är en jättenyttig grej faktiskt.
Mm.
Sofie, på det sista ordet då. Sista frågan får du. Av mig,
ja.
I alla fall.
Ja. Vad tror du att man kan göra för att ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet då?
Jag tror att saker som den här podden till exempel, att media är såklart en jättestor del i att liksom öka uppmärksamheten för damfotboll, och även att vi som spelar och ledare och tränare, att man liksom försöker att ta upp det i alla möjliga sammanhang, prata om det, skriva om det, twittra om det, blogga om det, vad som helst liksom, att bara fortsätta göra det mer synligt för även de som kanske inte är inom den världen själva liksom. Det tror jag är viktigt.
Kommer jag tänka på en sak till här, och det just med din erfarenhet, och tyvärr så är det så att sjukdomar och cancer är en del av samhället, och alla vi som håller på med idrottsrörelsen där man har, det är många människor runt omkring sig, så ja, vare sig vi vill eller inte så kommer folk i vår närhet att drabbas av det här. Och då tänker jag, har du något råd eller tips till liksom lagkamrater? Alltså hur ska man agera om man har en person i sitt lag som har fått en sjukdom? Vad funkade hos dig? Liksom, vad uppskattade du?
Alltså för det första så tror jag att det absolut viktigaste är att man inte ska vara rädd för att säga fel. Eller fråga fel saker. Men det som jag upplevde som var det jobbigaste, och det som jag även har hört från andra unga framförallt då, som har haft cancer, är ju när folk blir rädda för att prata om det. När man undviker ämnet och att folk liksom drar sig undan typ, för att man blir så rädd för att säga fel eller att man blir så rädd för att göra personen i fråga ledsen.
Mm.
Det är bättre att fråga liksom, eller jag uppskattar i alla fall väldigt mycket när liksom folk frågade hur det var eller så här, hur är det idag, och om, då fick jag ju chansen att svara nej men det är bra idag, eller och man kan fråga vill du prata om det, eller och då kan man också då lägger man ju lite så här tillbaka det till den personen, att man får ett val, vill jag prata om det idag eller vill jag inte prata om det idag, och att säger man nej men det är tungt idag liksom, vi kan väl bara liksom gå ut och träna då i det fallet, då gör man det, och säger personen i fråga att nej men ja, jag skulle behöva prata lite om det här idag, då kan man göra det, att man inte är rädd för att fråga, och att man liksom visar att man finns där om personen vill prata, men om den inte vill det så är man som vanligt liksom. Men att framförallt inte att undvika det och att göra det till någonting som gör att folk stänger sig borta liksom, att man blir rädd för att fråga och därför så håller man sig lite undan liksom. För det, då tror jag att det blir jobbigare, och jag upplevde det som jobbigare. Man känner sig lite utstängd på något sätt. Ställ frågor och lämna över liksom lite det till den som är sjuk att avgöra hur mycket man vill prata om det eller inte, men undvik inte ämnet.
Om det finns andra som lyssnar som har haft med, som är med om samma situation som du har varit med om, har du något tips eller råd till dem?
Om man har blivit sjuk menar du?
Ja, när man är sjuk nu kanske.
Ja, alltså det som jag tror att det är väldigt individuellt för det första, såklart, som med allt. Men det som jag har upplevt är just att våga ta det på allvar. Alltså verkligen ta, alltså det är klart att situationen är en allvarlig situation, men våga också liksom njuta av det som går att njuta av. Våga vara glad av, vara glad över det som går bra. Våga ha kul när man orkar ha kul, men våga också vara ledsen när det, eller tillåt sig själv att vara ledsen när man är ledsen. Men liksom försök att, ja, det är inte alltid så lätt att vara positiv hela tiden, men man kan ju liksom vara positiv till små saker. Alltså om man nu har cellgifter, alltså en av bieffekterna är ju att saker och ting inte smakar så gott, för att man får så här metallsmak i munnen när man får cellgifter. Men om man då hittar någonting som är liksom någonting som är gott att äta trots det här, njut av att äta det. Bara en liten grej liksom. Eller ja, men man är trött och hänger liksom, men se en bra film och njut av att det är en bra film. Alltså försöka hitta de här små grejerna som typ, ja. Och istället för att bara säga, ha, nu var det här det enda som jag kunde göra idag, så bara, fan vilken bra film jag sett idag, till exempel. Det skulle jag säga är någonting, att man så här tillåter sig själv både att vara glad och vara ledsen. Det är också någonting som jag har mer lärt, eller har försökt anamma mer efteråt, och i och med att den här organisationen om cancer, de har ju haft det som en liten slogan typ. Att man inte ska vara rädd för att känna. Och det tror jag är bra. Och det gäller ju både de jobbiga känslorna och de positiva och bra känslorna man ändå har under sjukdomen också.
Och även de som inte har sjukdomen också. Gäller nog alla här i livet att våga känna.
Exakt.
Bra tips.
Det är bra. Tacka Matilda jättemycket för att du ställde upp. Det var ett gripande samtal. Tack för idag.
Tack snälla.
Tack själv.
Vi skulle förbereda så här, Sofie, och så sa du till mig, vad ska vi säga nu då? Ja, vad säger man efter ett sånt här samtal?
Jag vet inte. Det väcker väldigt blandade känslor, för att man känner ju både väldigt mycket glädje i och med att hon har använt, eller att hon har lyckats bli frisk och det har gått bra. Hon fann väldigt mycket glädje. Hon pratar mycket om fotbollens betydelse i den här svåra tiden. Samtidigt som man blir ju, eller jag blir sorgsen. Jag blir väldigt berörd.
Ja, men det blir också, vi hörde ju det i intervjun, att jag kommer ihåg att de berättade det här för mig. Det är svårt liksom, när man är tränare till en spelare, att vi pratar om ett vanligt samtal i bilen hem, och då berättade om det här för första gången. Jag vet att jag berättade för väldigt många människor efter det. Sen är det ingenting som jag kan använda kanske i relationen till henne, utan det har fått vara där. Hon har berättat att jag har varit känt till det, men det är först nu jag pratar så djupt om det. Och med tanke på vad man faktiskt sa på slutet här, så är väl det kanske ett misstag från min sida. Alltså, nu verkar hon inte bli berörd av det här, men om jag hade behövt vara nyfiken så skulle jag ha frågat henne mer. Jag skulle behöva kanske, så här, är du lugnt liksom? Har du, för att visst, även om hon är friskförklarad, så vet man, hon går ändå till återbesök lite då och då. Så att i ett optimalt ledarskap så kanske jag ändå skulle ha tagit upp det här tidigare än idag, än en podd. Så det känner jag lite självkritik till så här.
Fin eller bra insikt, tror jag.
Men sen måste jag säga att Matilda har verkligen fått, nu tror jag kanske inte bara den här sjukdomen, men hon verkar vara väldigt reflektiv liksom, att kunna reflektera över sig själv och har många intressanta reflektioner, tänker jag på. Alltså just som hon ger tipset till sig själv liksom, där alltså att det handlar om att hitta de ljuspunkterna som finns i livet. Och att även fast man har dålig smak, så hitta någonting som smakar gott och nytta den här filmen. Och det är inte första gången jag hör det av en person som varit sjuk eller varit med om en hemskt olycka, att man uppskattar livet så mycket mer. Och det är ju ett skott liksom rätt in i hjärtat eller hjärnan. Så det gäller ju alla. Alltså vi måste ju alla lära oss uppskatta det vi håller på med.
Ja, och du var inne på det också, men jag tycker det är ju synd att man ska behöva gå igenom någonting så brutalt för att kanske få de insikterna, eller komma liksom förstå vad som verkligen är meningen med livet och sådär. Men jag tycker ändå att, precis som du säger, hon är väldigt, jag upplever henne som väldigt reflekterande. Hon har många liksom vettiga insikter, både om vad det betydde för henne, vad det gett henne, och hur andra människor påverkats av det, och vilka råd hon kan ge till sig själv och andra. Alltså, det jag tycker är det berörde mig nästan mest när hon pratade om det här med att hitta de små guldkornen som gör
än glad trots att man är med om en svår sak. För det måste jag också tänka på själv med det. Så det fick verkligen...
Kan inte jag få komma med uppmaningar redan nu då? Så fortsätter vi reflektera. Kan inte det vara uppmaning till ni som lyssnar? Alltså, fundera faktiskt på hur den här tuggan smakar idag när ni äter lunch nästa gång, eller middag eller frukost. Reflektera över, är det någonting, har någonting bra i vår vardag? Alltså, var närvarande och behöver inte skaffa cancer eller få cancer eller sjukdom, utan ta vara på guldkornen. Det kan väl vara uppmaningen den här veckan, och säger de det?
Mm, tror det är jättebra. Mm.
Men vi hade ju som tema fotbollen som medicin, hade vi sagt innan. Det är vår hypotes lite grann. Eller?
Mm.
Och det tycker jag att alltså i det här fallet stärks ganska, alltså åt flera olika håll, tänker jag. Alltså dels att fotbollen, och hon var inne på det själv även fast det inte finns medicinskt, men att hon tillfrisknade extremt snabbt. Mm. Hon hade en väldigt fin fysisk status, och även hon och hennes läkare liksom, bara för att hon tränade en bra fysiologi, så gav det effekt. Det är en grej.
Ja, jag tror verkligen på det som hon säger, att hon var rustad. Alltså jag brukar faktiskt också se som en så här, om man ska ut i fight eller krig så måste man vara rustad för det. Och med en god fysisk hälsa så har man ju mycket lättare att ta sig an sådana, eller vilka utmaningar som helst egentligen. Så att jag tror att det verkligen tål att tänkas på det här betydelsen av att vara fysiskt, eller ha en god hälsa och fysisk form.
När jag tänkte på temat första gången så tänkte jag nog med det, och hon också var inne på liksom att kunna genomgå en sån här svår sak. Mm. Att fotbollen och idrotten kan vara ett hjälpmedel. Alltså att, då tycker jag också hon var inne på, hon spelar fotboll efter cellgiften, hon åker bilen dit och kan inte byta om omklädningsrummet, men ändå göra det, för att det ger henne någonting, antar jag. Alltså det ger henne socialt umgänge, det ger henne rutiner, det ger henne en passion till sportet. Hon känner saker för fotboll, det är tydligt för Matilda älskar fotboll, och så gör hon det. Och där tycker jag det är också så jäkla tydligt och hur betydelsefullt sporten, i det här fallet fotbollen, är.
Mm.
Det är ett sätt för henne att hantera en sån situation, och det är skithäftigt. Alltså, där har vi en av många betydelser. Och sen den tredje dimensionen är det, alltså betydelsen sen. Alltså betydelsen att nu när hon ska prestera, hon är på hög nivå, att hon har en insikt att genom att, liksom, att fotbollen har gett den erfarenheten har gett en medicin, att det är liksom, man måste hitta glädjen hela tiden. Man måste veta varför man håller på, man måste ställa sig frågan, det håller på faktiskt, det här är kul. Och det verkar faktiskt gynna, alltså det gynnar henne i hennes satsning idag.
Och del av, ja, verkligen. Och sen så också vilka synergieffekter det får på folk runt omkring henne. Alltså hur laget började prestera bättre när hon faktiskt mådde dåligt. För att alla fick perspektiv på vad som är viktigt här i livet, och att man alla spelar fotboll på grund av glädjen. Alltså att hon även lyckades påverka ett helt fotbollslag i den här andan. Det är ju också helt fantastiskt. Alltså, och det hade hon kanske inte lyckats med om hon inte varit så öppen som hon är. För hon sa ju det själv, hon gillar att prata om det, hon behöver prata om det, hon pratade upp, hon tackade liksom ja till intervjun och sådär. Och jag tror att hade hon inte haft den här öppenheten och velat dela med sig, så hade hon inte kanske fått den effekten som hon fick på laget. Hon sa ju till och med att de presterade bättre, alltså rent resultatmässigt. Det är ju helt fantastiskt.
Mm. Det är ju nästan som skulle heta cancer som medicin. Alltså hennes sjukdom har ju fått effekten på både henne, fått massa erfarenheter, men också på hennes lagkompisar.
Mm.
Slående.
Men det funkar ju också bara, tror jag, med den inställningen som hon har. Alltså hon väljer att, hon har ju valt att tackla allting med en positiv inställning. Och tog ju också värt att notera då att man pratar ju om att man ska ha en positiv inställning, men det är inte alltid så himla lätt. Att det också är okej att man får vara ledsen. Så här. Man kan inte gå runt och liksom ha starka armmuskler och vara positiv varenda dag. Det finns ingen människa som pallar det. Men att vara uppmärksam på när man inte pallar det också, och tycka att det, och våga säga det och våga erkänna det för sig själv.
Mm. För jag var inne på det, att jag håller med dig, men också att det handlar så mycket om att bryta ner saker i detalj. En av nycklarna när jag lyssnar på henne, det är att positivitet, absolut, men det kommer ju av att hon ställer sig frågan, varför det här är viktigt för mig. Mm. Alltså vad är anledningen till att jag håller på med fotboll? Vad är anledningen till att jag vill jobba med det här? Vad är anledningen till att jag lägger x antal timmar på de här projekten? Och när man kommer ner på liksom grunden, då hittar man motivation, då hittar man en positiv anledning, och då är fotbollen, man tycker det är så jäkla kul faktiskt. Mm. Och det är väl sannolikt varför håller man på och sliter liksom med hemmet och ska renovera. Och för att den dag man är klar så kanske man känner att då uppnår man någonting mer. Jag tycker det är en häftig reflektion. Men jag tycker inte att det finns så... jag tycker man får lyssna, man får tänka, vi får prata inte så länge. Vi skickar med några personer från stan, deras åsikter om det här.
Ja.
Ja. Och så tänker ni på framförallt Matilda, 12:e spelaren. Och så får ni prata mer med oss om en vecka.
Ja, så gör vi. Jag håller helt med. Vi gör som Per säger. Det är ändå han som är chefen här nere på Kammarplan.
Ja, där.
Hej då allihopa!
Hej svejs!
Ja, då står jag här med Karim. Karim, vad tror du att idrott har för betydelse för hälsan?
Jag tror att idrott har väldigt stor betydelse för hälsan. Både för att man aktiverar kroppen och sinne och själ. Men också för att idrott brukar ofta vara förknippat med gemenskap. Och det är någonting som är extremt viktigt för att man ska må bra i sig själv och som människa.
Ah, schysst, tack! Eller så är jag här med Anna. Anna, vad tror du att idrott har för betydelse för hälsan?
Jag tror att det har en jättestor betydelse för hälsan. Jag kan ju bara referera till mig själv. Personligen så mår jag mycket, mycket bättre när jag tränar. Det har egentligen ingenting med liksom, utseende och fysik att göra. Utan att det fyller på mig med så otroligt mycket energi. Jag blir en mycket gladare person.
Bra, tack!
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.